Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Hej på er igen! Det är dags för ett nytt avsnitt av HIF-podden och sen vi hördes av senast så har ju HIF spelat 2-2 mot Mjällby och 0-0 mot Halmstad. Två allsvenska lag där alltså. Och vi ställer oss frågan, är HIF färdigt nu för Superettan-premiären? Vad fattas eventuellt? Och truppen är väl i stort sett klar nu. Tror vi, Marian Svab, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm. Där har ni ett stort ämne, ett annat såklart. VM-kvaltruppen som presenterats där ju Andreas Granqvist är med igen. Och även en viss Zlatan Ibrahimovic. Och kanske ska vi också toucha vid det där varaktiga varet på slutet. HIF har ju haft en omröstning om det där och vill inte se var. Oj, det blev en lång inledning. Är ni med, Sebastian och Marian?
Ja då.
Jajamän.
Absolut.
Ni har inte somnat?
Nej. Det kan man inte göra när det är dags för podd. Det var på tårna.
Ja, det är bra. Det är bra. HIF-läget. Vem tar ordet?
Ska jag börja? Jag var på senaste matchen mot Halmstad och fick ett ganska bra intryck på ett sätt. HIF var faktiskt långa stunder bättre än den allsvenska nykomlingen från Halland. Och framförallt de första halvleken är nog den bästa jag sett HIF prestera i år. Där man skapade dessutom en hel del chanser på olika sätt. Med både inlägg, folk som kom ut från kanterna som stack i djuplä. Ja, men på olika, också hade då Brandur en frispark också i slutet som tog ribban. Andra halvlek blev väl sisådär från båda sidorna. Problemet fortfarande är att HIF gör för lite mål. Och det är någonstans... alltså då, mot Mjällby gjorde man två... Det var rätt spelare som gjorde mål mot Mjällby som då bland annat van den Hurk. Här var det ånyo en sån där match. Man har haft ett par sådana här matcher under försäsongen där man har varit väldigt ineffektiva. Där är nog någonting att gnugga på känner jag. Men, och sen har man fått in nu denna veckan har man ju fått in sitt sista nyförvärv. Sitt senaste ska kanske tilläggas. Böbersson, en vänsterback. Han är väl inte riktigt, säger han själv, på toppen. Men svårt att säga. Jag var på träningen, så första träningen är svårt att säga någonting direkt. Ni vet hur det är. Och sen på lördag är det tanken att han ska få matchning mot Värnamo. Problemet med matchen mot Värnamo är ju att där är en hel del folk borta på landslagsuppdrag. Så egentligen ska man se det som värdet i matchen. Det är klart att det är ett värde i matchen för de spelarna som är kvar. Men då, jag kommer nog titta lite noggrannare för egen del när genrepet mot Öster spelas veckan därpå.
Sebastian, för att skjuta en konkret fråga till dig. En konkret fråga. Yeah. Marian nämnde här i sin beskrivning av vad han såg av matchen att fortfarande gör HIF för få mål. Är det oroväckande?
Ja, men nu har man väl ändå kommit så pass långt in på försäsongen och är så pass nära Superettan premiären. Jag tror det är exakt 3 veckor när vi spelar in det här idag tisdag som är kvar till Superettan premiären. Så det är klart att det måste börja hända lite saker och man behöver svar. Vi har ju pratat om det här rätt så mycket i podden hittills under säsongen att målskyttet behöver lossna. Men precis som Marian nämnde så tycker jag ändå att det gav en hel del intressanta svar nu i den här senaste matchen mot Halmstad, framförallt då i första halvlek. Det var, man fick se lite annat anfallsspel. De anföll med fler variabler i spelet, och till exempel ett anfall som jag fastnade för var när Kalle Joelsson satte igång en kort utspark till Ravitsuka. Spelade upp den på mittfältet till Brandur Henriksson som sen slog en crossboll mot en djupledslöpande Dennis Olsson som sen sköt strax utanför. Där såg man det hände, det gick snabbt. Det tog inte många sekunder från ena målet till det andra, utan då visar man upp en intressant ingrediens i sitt spel som dessvärre för HFs del inte ledde till något mål den här gången. Men lite sådana bitar av spelet som jag ändå kände börja falla på plats. Och det vill ju till nu att det börjar hända saker även offensivt. I många matcher har det sett bra ut defensivt och stabilt och så. Men just offensivt behöver ju vissa spelare komma igång på ett helt annat sätt än vad de gjort hittills.
Jag måste bekänna sig lite grann. Alltså det jag reagerar på också i anfallsspelet är att HIF, som Sebbe nämnde nu, alltså där är ett praktexempel när inte Halmstad hinner ställa upp i positionerna och där man kan såra. Hur kommer det se ut i Superettan där HIF förväntas föra spelet i alla och där lagen kommer stå lågt? Och där tycker jag till exempel i det här possession-spelet, där har HIF till exempel inte varit tillräckligt bra, och det är framförallt på grund av brister i passningsspelet som gör att man inte klarar att luckra upp. Därför blir just den här typen som Sebbe nu nämnde, de här, att man verkligen går för det när de här lägena dyker upp, när motståndet tappar boll på fel punkt på planen och så. Det kommer att vara ett sätt för HIF, för sen i det uppställda spelet tror jag att HIF har lite kvar att jobba med för att kunna bryta igenom liksom, genom ett stort bollinnehav. För där är inte passningsspelet på alla fötter tillräckligt bra än så länge.
Några spelare som då flyttade fram sina positioner, ni tycker ni? Hur var det med Brandur Henriksson till exempel? Dennis Olsson spelade ju och inte Max Svensson från start. Andra löper. Ja, Kalle Joelsson var tillbaka i spel. Viktor Lundberg var tillbaka i spel. Vad säger ni om individuella kritiken?
Ja, du nämnde två stycken där i början, Brandur Henriksson och Dennis Olsson. Det är väl de två jag tänker på här främst. Jag har pratat lite innan om att jag inte riktigt blir klok på hur bra Brandur Henriksson är. Men jag tycker han visar lite framfötter i den här matchen mot Halmstad. Till för sig mer och var viktig i spelet med boll och visa upp sina fina kvaliteter där. Så ett klart steg framåt för Brandur Henriksson. Lika så Dennis Olsson som vi pratade om i senaste avsnittet. Han fortsätter att visa att han har intressanta egenskaper och tar sig till lägen. Alltså, vill hela tiden komma till någon slags slutprodukt i sitt spel. Och sätter ju lite eld i baken på Max Svensson faktiskt på vänster mittfältspositionen genom och visa vad han kan, så att säga.
Jag lade också märke till det. Sen får vi se hur Max tar den här konkurrensen, att kanske helt plötsligt från att ha varit mer eller mindre ordinarie nu helt plötsligt ska fightas om en plats. Och mot bakgrund av att han inte fick lämna, klarar han alla de här motgångarna? För han har ju trots allt, man kan inte säga längre att han är ett löfte eller talang. Utan med alla de här matcherna på hög nivå som han haft under ett par säsonger, så måste han ju kunna ta detta. Och definitivt om han vill vidare så måste han ju upp på en annan nivå. Och där kommer ju liksom kanske Dennis plocka fram det här ur Max Svensson så att han når den nivån igen. Eller så spelar Dennis, så den positionen ser rätt så bra ut nu vad det gäller konkurrensbiten. Viktor Lundberg hoppas man ju på. Han har varit lite anonym där. Jag hoppas att de använder honom på det sättet att de sätter lite, som Sebbe var inne på, eld i baken uttrycket. Och att han sätter just den här eld på Rasmus Jönsson. Även om Rasmus tyckte jag var ett stort, stort steg framåt mot Halmstad. Var betydligt mer involverad. Han behöver göra lite poäng. Han behöver nog göra det där målet också. Jag tror det. Även om inte han skulle erkänna det, så tror jag att ett mål för hans del hade också betytt väldigt mycket. Så att, och där är Viktor Lundberg inte riktigt i fatt den känslan som efter sin blindtarmsoperation. Så där får man ge honom lite mer tid, tycker jag. I övrigt, nej, men de största utropstecken så här för mig på försäsongen har ju faktiskt varit, för mig är det Ravitsuka, mittbacken, och Willem Löper, nyförvärvet. Och om jag måste välja mellan de två så är det Löper som sticker ut mest, både på träning och den som har varit jämnast i matcherna, hållit en hög kvalitet rakt igenom, tycker jag.
Ja, Kalle Joelsson tycker jag vi ska nämna i det här sammanhanget, som jag alltså spelade och svarade ju för en jätteräddning också under de minuterna han hade.
Ja, men det är ju framförallt viktigt för honom att komma tillbaka och få spela fotboll igen. Han har ju haft några stökiga år bakom sig. Viktigt för konkurrenssituationen i HIF. Målvaktssidan är ju HIF bra klätt på sen tidigare, men absolut ett positivt tecken även där från Kalle Joelsson som vässar konkurrensen ytterligare. Sen så har vi, precis som med mycket annat, varit inne på tidigare målvaktssituationen i truppen, och att tre målvakter av den kalibern som HIF har, frågan är om det är att föredra att ha det så, eller om någon av dem kanske skulle må bättre av att till exempel lånas ut. Kalle Joelsson är väl den som i så fall skulle ligga närmast till hands för en sådan lösning. Men där är det finns ju kvalitet på HFs målvaktssida om inget annat. Bortsett från alla de här oändliga skadeproblemen som de hade där förra säsongen, så är det ju den lagdel som är deras absolut starkaste. Den är ju högsta toppklass sett till bredd. Och även kvalitet även i allsvenskan. Så där finns ju inga frågetecken vad gäller kvalitet på den positionen.
Anders Lindegård ska tillägga att Anders Lindegård var tillbaka i träning igår efter sin skadefrånvaro. Han var inte med i tvåmålsspelet, men han deltog under stora delar av träningen. Jag har för mig att det var någon som sa till mig att han har varit borta på grund av någon slags genomtramp / hälsporre. Så han är tillbaka i träning.
Marian, du nämnde också Ravitsuka, att det var ett av de utropstecken du har under försäsongen här. Jag bemöter det med att säga att jag avvaktar med omdöme tills jag har sett honom i skarpt läge i Superettan. För det fanns ändå stora frågetecken kring honom förra säsongen. Och har han slipat bort sina, vad ska man säga, oegentligheter på planen och hanterar sina egentligheter istället mer effektivt. Så ja, då kanske det är så. Men jag fegar lite grann där och bara hakar på soka berömmet här.
Men jag tänker inte säga emot, eftersom det inte är skarpt läge nu. Och det är ju det som jag menar, hittills på försäsongen har det sett bra ut. Och sen får vi se liksom vad som händer om Andreas Granqvist, om man får honom bredvid sig så Andreas kan styra honom, eller om det är han som blir som får spela tillsammans med, som det ser ut idag, Charlie Weberg, om inte Granen kan. Och i så fall är det ju Zucker som förväntas vara lite grann den som styr i backlinjen och Charlie Weberg som ska underordna sig. Och där finns ju då liksom skäl till att avvakta lite grann med hur det kommer att se ut. Men hittills tycker jag ändå, under de träningsmatcher jag har sett och när jag ser dem på träning, så är det ändå liksom, har jag inte sett så många hårresande misstag från Ravitsuka. Och jag ser ju hur mycket Jörgen Lennart som tränaren då jobbar med honom hela tiden, pratar, förklarar, styr och sådana grejer. Men det är klart, vi kommer ju till ett läge när insatserna höjs, och då får vi se vad han går för.
Det är ju intressant det du nämner, tycker jag, att Lennartsson jobbar väldigt mycket individuellt då med Ravitsoka. När då förra säsongen, att HF då hade en väldigt erfaren före detta mittback när han var aktiv, Olof Mellberg, och inte använde Soka egentligen särskilt ofta som mittback, och förmodligen då inte såg heller kvaliteterna i Soka som mittback. Så olika kan två tränarpar ögon se på spelare. Och det är också en förklaring till varför vissa spelare lyckas under en tränare och inte alls lyckas under en annan. Mm. Till exempel. Så spännande fortsättning där.
Ja, och summa summarum är också liksom en viktig bit, såklart kanske det viktigaste av allt nu. Kan Andreas Granqvist spela så många matcher som det bara går i Superettan? Eller blir det upphackat igen? Det hänger lite grann på, för att jag ska kunna säga att ja, men HIF kommer att vara med hela vägen från A till Ö. Alternativ att jag vill jättegärna se hur det ser ut efter de 10 omgångarna, första 10 omgångarna. För all del, det kan se liksom hacka sig fram även med Andreas Granqvist. Men jag tror också man såg på honom den halvleken han gjorde mot Mjällby när han kom in. Laget kände sig mycket tryggare med honom på plan. Visst, då kan man säga att det finns ju två sidor av det här myntet. Att man överlåter ansvaret på Andreas Granqvist att styra och ställa, alternativt när han är borta så får fler, så faller ansvaret fördelas på samtliga spelare. Det finns ju för- och nackdelar med båda, men jag tror att i dagsläget så är det rätt så bra om att Andreas kommer in, för då har HIF en väldigt stark startelva, kan jag tycka. Superettan mot mätt i konkurrensen. Kan inte säga faktiskt rätt många andra superettanlag ställa upp med en sån startelva.
Då snuddar vi ju vid någonting som vi skulle kunna kalla för inledningen av Superettan. Vikten av att få en bra start där. Ja, vad tror ni om det, Sebastian? Är det avgörande för säsongen som helhet att vara i topp från start?
Både och, skulle jag säga. Det är klart det är viktigt att få en bra start för att få den här känslan. Framförallt då när man som HIF kommer som nedflyttat från allsvenskan. Man har gjort en stor omorganisation i både klubben och i truppen. Att då få svar tidigt att vi är på rätt väg, det tror jag är viktigt för att inte sätta sig själva i någon slags panik. Vi såg i förra säsongen i Allsvenskan hur tufft det gick i början, och sen så var det uppförsbacke direkt. Sen så finns det exempel på det motsatta också. HIF började Superettan 2017 med 11 raka matcher utan förlust. Det slutade med en sjunde plats till slut i Superettan. IFK Norrköping gick som tåget i Allsvenskan förra säsongen i början. Såg ju helt ohotat ut, men sen så kom en formsvacka och sen så raserades de gulddrömmarna. Så nej, det finns två sidor om inte. Nej, men jag tror att det är viktigt för HIF där de är just nu att få en bra start, få svar och framförallt göra mål. För det såg man ju förra säsongen i Allsvenskan hur det börja sätta sig i huvudet på spelarna. Det var väl först i den sjunde omgången, om jag har rätt, som man gjorde mål. Och hamnar man i sån ny tanke att HIF ska vara topplag, och då ska det ju se ut på ett helt annat sätt från början än vad det gjorde i fjol. Men hamnar man i de negativa trenderna från början så kan det bli rätt så svårt att hitta ur det.
Men fjolårssäsongens inledning vad gäller målskyttet måste man väl ändå kunna sätta en parentes kring. Det är ju väldigt ovanligt att ett lag producerar så lite på så lång tid. Det var ju snudd på tragikomiskt där från match till match när man började fundera på kommer HIF överhuvudtaget att spräcka målnollan den här säsongen. Överdrivet såklart, men det var ju ändå absurt lång tid som gick.
Problemet där var ju att försvaret läckte samtidigt ju. I början när man släppte till exempel mot Varberg och Kalmar 7 mål i början, första två omgångarna. Där har man ju satt ramarna på ett annat sätt nu. Som känns att de går in med ett annat ingångsvärde i Superettan. Sen kommer det vara att HIF, de andra lagen, det kommer ju vara en final varje gång de möter HIF-lagen. Värnamo kommer ju till premiären på Olympia, hemmapremiären. Sundsvall borta, som är då en av toppkonkurrenterna, förväntas vara. Jag såg också till exempel Västerås spela semifinal mot Häcken och de förlorade klart med 3-0. Men det var ju, Häcken var väldigt bra där med Jeremejeff som gjorde 2 som inte var med mot HIF. Men VSK är ett ganska tungt lag. Det är liksom inget tiki-taka-lag, men det är stor och det är välorganiserat. Det är fysiskt spel. Och så kommer många lag vara i Superettan som man ska försöka bryta ner, om jag säger så. Bakåt tror jag HIF kommer att stå. Det kommer att vara svårt att göra mål på HIF. Sen är det som sagt frågetecken är alltså att gör man det man ska offensivt, för du ska upp någonstans på, det brukar heta att det är 60 poäng, det är 2/3 av matcherna du ska vinna för att kunna vara med och slåss om de här två platserna, direkt uppflyttning till Allsvenskan. Så det är där det är ganska färdigt. HIF behöver slipa på lite anfallsvapen.
En fråga i sammanhanget. Det är ju så privilegierat för mig att kunna få bara häva ur mig frågor till er. Svåra som enkla, vad som helst. Min fråga nu är, har HIF laget för att föra matcherna i Superettan? Ska alla som följer HIF förvänta sig att HIF för matcherna?
Ja, men det är tycker jag väl att man ska kunna sätta det kravet med de spelarna som HIF har, och det kan också vara ganska viktigt för HIF att kunna göra det. Man tänker Rasmus Jönsson är ju en spelare som trivs bäst med bollen vid fötterna, och för att få honom med i spelet behöver man ju kanske vara ett mer spelförande lag. Man har också samtidigt andra alternativ, kontringstarka spelare som Wilhelm Löp och Max Svensson och så här. Och här tror jag att en viktig del i att kunna vara spelförande handlar om att få Vladislav Krida och Brando Henriksson centralt på mitten och ta det ansvaret, kunna komma ner, ta bollen och driva den framåt. Där blir det viktigt att sätta grunden i passningsspelet på de två centralt på mitten. Och det har vi väl inte riktigt sett hittills. Att man ska kunna slå fast att så kommer att bli fallet. Men jag tror att HIF behöver kunna axla det favoritskapet och också vara det spelförande laget, för de kraven har de säkert själva på sig och de kraven kommer de ha utifrån också.
Kan du säga detta med vetskap om att du zoomar ut hela bilden, tittar på Superettan, tittar på alla lag. Det blir ett par derbyn och det finns, vi har varit inne på det tidigare avsnitt, att det finns många lag som aspirerar på att i alla fall vara på över halvan av Superettan. Så när du skalar bort just dina bevakningsögon enkom på HIF, så står du fast vid att man ska kunna förvänta sig att de för spelet?
Ja, men alltså det är klart att det finns, som vi har varit inne på, GIF Sundsvall, Västerås, där är Trelleborg som är intressanta och Öster och ja, en hel drös lag. Det kommer att vara ett getingbo, det tror jag absolut. Men tittar jag bara på ren spelarkvalitet i de lagen som finns nu, ser jag ju, ja, de andra lagen har jag såklart inte lika bra koll på, men tittar jag på de elvorna, de trupperna, så är HIF i mina ögon det klart starkaste. Det finns helt enkelt mest kvalitet i HIF. Sen gäller det att få ihop det också och hitta en spel är det som funkar för att, för det har vi ju sett förr, lag som är väldigt starka på pappret som inte får ihop det på planen. Jag tycker fortfarande, om man ska dra en parallell till förra säsongen, att HIF hade betydligt bättre spelare än vad, ja, men så här, 5-6 lag i Allsvenskan hade. Men det funkar ju liksom inte i praktiken. Så det är viktigt att sätta sin spelidé och ha en tydlig identitet i vad man vill. Men materialet finns där. Så mycket kan jag ju ändå säga.
Jag håller med Sebbe, men där finns också en annan aspekt, ett annat filter vi måste lägga på det här. Och det här är det mentala, såklart. Du kan ju, allt det här spelmässiga, att det kan du ändå åtgärda. Ett passningsspel, att få upp kvaliteten på det. Målskyttet, så det är sånt du kan träna till. Men i fjol, jag håller fullständigt med att man slarvade bort sin allsvenska plats, men det laget var ju så känsligt för motgångar, minsta lilla motgång och man bara trillade ner i gropen. Och där har du då liksom det som är, kommer att vara kanske också en match som spelarna kommer gå med sig själva under den här kommande säsongen, är nummer ett, du ska åka upp till Borås en måndagkväll på hösten. Du ska möta Norrby på Plasten där uppe. Och du ska bara hem. Det har varit lite grann si så där träningar i veckan. Ett bra lag, ett stabilt lag, går upp och hämtar hem den här 1-0-segern. Halvdags insats. Sådär. Ett bra lag kan mycket väl förlora borta mot Brage eller hemma mot Brage till exempel. Men för att därefter studsa tillbaka och ta och komma in på vinnarspåret igen. Bara för att nämna två exempel på hur bra ett förväntat topplag beter sig. Och där tror jag också då, och då är det, har det ju med mentala att göra liksom sånt. Är alla spelare påkopplade och inser vad det innebär, som sagt var, med alla de här luriga hindren på vägen. Och där man då liksom kanske inte är lika känslig för motgång. För det var man i fjol ju. Där gick ju folk ner sig helt under matcherna. Kunde börja hur bra som helst. Och sen så fick man då liksom, det kunde vara någon som inte kom in i matchen och sånt. Och så ser man liksom hängde med huvudet. Ett baklängesmål. Då gick luften ur HIF. Det är de här bitarna som jag tror att man måste också ta med sig in i serien. Och få ordning på direkt.
För jag tänker att det är bra att ni får motivera er här just utifrån aspekten också att det är så enkelt att tänka oavsett sport, oavsett vilket lag man håller på. Att har man ramlat ur en serie och kommer ner en serie så förväntas det att man är favorit per automatik. Men nu har ni faktiskt klätt era åsikter med ord och motiveringar bakom varför ni tror att HIF ändå ska kunna vara ett förande lag. Jag tycker vi släpper hela den här lokala biten nu. Om man nu kan kalla HIF.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
För lokalt, det blir kanske lite fjuttigt i sammanhanget. Men jag tror ni förstår vad jag menar och vad jag vill komma någonstans. Nämligen att fokusera lite grann på landslaget här nu, för Janne Andersson har ju tagit ut VM-kvaltruppen. Det är ju ett VM-kval som ska dra igång här om några dagar. Och där finns ju säkert förvånande för många, och det har ju varit föremål för en del debatt, ömsom vin, ömsom vatten, beroende på vem sida man står på. Men Andreas Granqvist är med i landslagstruppen igen. Och Zlatan Ibrahimovic gör alltså comeback. Vad säger ni om hela grejen? För det är två stora puckar i samma mål.
Ja, men det ska ju bli väldigt häftigt att se vad det här landslaget kan uträtta med, även med Zlatan i truppen. Det ger ju helt andra alternativ offensivt. Bara ta en jämförelse när de gick till kvartfinal i VM. Man hade alternativen i John Guidetti, Isak Kiese Thelin och Jimmy Domas. Kasta in offensivt. Nu kan man ha Alexander Isak, Robin Quaison, Viktor Claesson. Så det är en helt annan konkurrens, helt annan spets, helt annan sort av spelare. Det ska bli otroligt intressant att se. Men Andreas Granqvist då, som ju har med HIF att göra i den här truppen, är ju... det är ju sagt att han inte i första hand ska spela några matcher, utan han ska vara med och testas i den här miljön. Se, håller kroppen under de här träningspassen i högre tempo mot bättre spelare. Det är ett test för Jan Andersson att se var Andreas Granqvist står med några månader kvar till att EM-truppen ska tas ut. Är Andreas Granqvist skadefri och har gjort 10 matcher från start i Superettan, då lär han nog vara med i en EM-trupp. Men för det är fortfarande en lång bit kvar till dess. Så jag tror att det är viktigt för honom att kunna få de här svaren nu under samlingen. Att han kan köra på för fullt och sen komma tillbaka utan några bakslag och få tävlingsmatcher i kroppen. För att vara ett alternativ i en EM-trupp.
Handen på hjärtat, blev inte ni förvånade ändå? Vi har ju följt Andreas Granqvist och följer honom och pratar om honom i varenda poddavsnitt, och han har knappt spelat och kommit tillbaka och gjort några minuter nu, men ändå kommer med i truppen. Förvånade, eller?
Nej, inte egentligen så som Janne Andersson tänker. För att Granen är ju med på helt andra premisser denna gången än vad övriga truppen är. Dels är det för att jag tror det är rätt mycket för att få bort det här snacket, det här ständiga frågorna. Jaha, då är din kapten, ska inte han börja spela fotboll, så du kan inte ta med honom till er. Han slipper de frågorna nu, Janne. Och sen är det också liksom ett sätt för Janne att testa Granen, liksom om man var någonstans befinner han sig nu i förhållande till de spelarna som är på plats i det svenska landslaget och som är mitt uppe i sina säsonger. Kan man se någon utveckling och är han för långt ifrån, då blir det ju svårt att ta ut honom. Men det här ser ju inte så tokigt ut. Så Granen är med på helt andra premisser än vad övriga är. Och dessutom så är det... Man kan ju fråga sig det, man kan ställa sig den frågan är, hade Andreas Granqvist varit med om han inte hade varit Janne Anderssons lagkapten? Ja, kanske inte.
Ja, så hade Andreas Granqvist hetat Gustav Svensson, nu kommer inte han med för på grund av karantänsregler i Kina, men hade bortsett från det, hade Andreas Granqvist hetat Gustav Svensson, hade han ju inte varit uttagen i den här truppen utan
och inte haft en bindel.
Ja, precis. Men sen tror jag också att det kan vara ett vettigt sätt nu om man får tillbaka Zlatan i landslaget. Det är en stor omställning för gruppen med den karisman som han kommer in med. Då kan det vara rätt så tryggt också kanske ha sin naturliga ledare i truppen på plats som håller ordning på grejerna så att säga. Så att det är
jag tror jag är väldigt genomtänkt.
Jag förstår vad jag menar, men
Janne Andersson gör inget ogenomtänkt.
Att Andreas Granqvist fyller en funktion även utanför planen som kanske är väldigt viktig när man nu ska få in Zlatan som är en helt annan sorts spelare och människa än det man har varit van vid tidigare i landslaget.
Här finns ett signalvärde att ta med Granen, plus att HIF förmodligen, och utan, som Sebbe sa, utan bakslag, tjäna på att Granen och få liksom en Granen som får vara i den här miljön där han trivs. Det vet jag. Han tycker om att vara iväg med landslaget. Och där han ytterligare får kanske en kick inför de här sista 2-3 veckorna att vara med på en sån här samling som HIF tjänar på. Den ska man inte underskatta, det värdet så att säga.
Men även om ni nu har kunnat förklara hur Janne Andersson kan tänkas tänka så berör ni också det att hade han hetat någonting annat, hade han inte haft bindeln, ja då hade han förmodligen inte varit med. Och det har ju faktiskt mött en hel del kritik från vissa håll. Det är ju vattendelare det här, de som tycker att ja, det här är bra tänkt av Janne Andersson, och de som verkligen tar avstånd och tycker att det närmast är ett hån mot andra mittbackar som aspirerar på en plats. Har ni förståelse för den kritik som ändå framförs?
Såklart, vissa matcher vinner du ju aldrig ju. Det är bara så. Att det skulle komma en fortsätta kritiska röster, ja men det säger sig självt. Granen har spelat 55 minuter allsvensk fotboll senast mot Kalmar, ja, för drygt ett år sedan, och spelat en halvlek träningsfotboll mot Mjällby på ett år. Ja, men det är klart som Sören att det skulle komma, att det kommer komma ifrågasättande och kritik. Men jag tycker ändå Janne har gjort det smart och de har så tät dialog de två. Och skulle, jag är helt faktiskt någonstans övertygad om att om Janne tycker att Granen inte håller den nivån så att han kan användas i ett gruppspel i EM, då kommer han inte ta med honom. Bara för att vara en mysgubbe som går runt liksom och myser i truppen. Sånt. Det kommer inte att ske. Denna samlingen, ja. För att då finns det fortfarande en möjlighet att få honom i skikt i EM. Men jag tror inte Janne är den som tycker att han liksom håller på med social verksamhet. Ska han inte göra, för då ska han inte ha det jobbet heller.
Nu känner ju inte jag Andreas Granqvist på det personliga planet så, men av det jag har upplevt av honom i min roll som journalist och hur han har uttalat sig tidigare i andra sammanhang, så känns det som att även Andreas Granqvist själv kommer att göra den bedömningen. Håller jag för ett EM? Kommer han fram till att nej, jag kan inte göra mig själv 100% rättvisa, så kommer han att tacka nej. Alltså så tänker jag.
Det skriver jag under på. Han kommer inte försöka hanka sig fram till ett EM, fram till ett EM på till vilket pris som helst. Och med risken att förstå där liksom. Men så länge det finns en möjlighet med risken att förstå där när med brallorna nere och det blir pinsamt, att man får skämskudde för det, liksom. Det utsätter han sig nog, eller det gör han inte. Däremot så vill man ju ta slags chansen. Det är ju så det funkar på som elitidrottare. Det är inte förrän man har tömt ut alla möjligheter som man ger upp.
Man ska inte glömma heller att de spelarna han kommer ställas mot EM, det är liksom Robert Lewandowski som är världens bästa anfallare och Alvaro Morata. Det är inga... Viktor Brodell i superettan i all ära, men han når inte riktigt upp i Robert Lewandowskis nivå. Så det vill ju till att Granqvist verkligen håller fysiskt för att det här ska funka.
Jag tyckte det var intressant nu att Zlatans intåg samtidigt lite grann stängde dörren mer för Jordan Larsson, som gör det väldigt bra i Ryssland. På sätt och vis, det är klart att de bästa spelarna ska vara med och det är upp till Jordan liksom att slå sig in i en EM-trupp. Men jag hade hoppats få se honom denna samlingen, men den dörren stängdes ju i samma stund som Zlatan tackade ja, eller när Janne åkte ner till Milano. Nu krävs det rätt mycket även om Jordan liksom öser in poäng i sin klubb och förmodligen är på väg mot ett ännu större kontrakt. Någon annan i en ännu bättre liga. Vad det lider här. Så är det ändå liksom det svenska anfallet. Det där ska jag inte liksom tycka någonting om i dagsläget. Men jag förstår att Janne Andersson nu har en anfallsbesättning som det blir rätt svårt att slå sig in. Bland Isak, Kajsson, Zlatan, Berg. Den känns inte helt lätt.
Nej, situationen är likadan för en annan som har ett förflutet i HIF och Nordvästskånes fotboll, Sebastian Andersson ju, som har gått skadad större delen av säsongen, men som ju var med i den här truppen innan. Det är ännu sämre läge såklart med tanke på hans fysiska status, men Det är samma där, att hans chanser att kunna slå sig in i en EM-trupp i sista stund, de ser ju ut att försvinna här i och med Zlatans intåg.
Och ja, det kanske inte är Zlatan, om vi nu tittar på någon av dem, kanske framförallt Jordan då, som han borde ställas mot, antingen eller. I mitt tycke, ja, nu har jag förstått att Marcus Berg är en fundamental pjäs i Janne Anderssons landslagsbygge, men för mig hade det varit där han, Jordan, hade kunnat peta ut en forward. Inte Isak, inte Zlatan, men Marcus Berg, ja. Men det förstår jag också, att det skulle aldrig hända så länge Janne Andersson är förbundskapten och Marcus Berg vill vara i landslaget.
Nej, det tycker jag inte ska hända heller. I så fall skulle jag väl säga då Robin Quaison, som haft en sämre säsong i Mainz, men han har ju också gjort det jättebra tidigare i landslaget, så han är också given. Så det ska ju till en skada på någon av de här fyra för att de ska splittras som anfallskvartett här.
Men det finns ju, om vi går lite mer bakåt i planen, finns det ju ändå någon spelare till med HIF-anknytning. Emil Kraft är med.
Ja, han har ju varit med länge här och känns ju bergfast som reserv till Mikael Lustig. Och det ska ju också mycket till om inte han ska komma med i en EM-trupp. Fler med HIF-koppling. Martin Olsson var ju med i höstas. Har ju lite skadeproblem nu. Finns inte med i den här truppen. Och det tror jag kan göra det svårt för honom att slå sig in. Det finns två vänsterbacksplatser. Ludvig Augustinsson är given. Pierre Bengtsson spelar större delen av kvalet. Det ska mycket till för att Martin Olsson nu, med tanke på hans status för tillfället, ska slå sig in. Jag tror det hade sett annorlunda ut om han varit frisk och kunnat köra på här. Men det blir tufft. Det är någon enstaka plats bara i truppen, bland annat då mittbacksfrågan, som är olöst. Sen känns större delen av truppen ganska såklart. Andreas Linde till exempel skulle kunna vara en reserv på hemmaplan. Hur bra han än gör det i Molde, så har ju Janne sin målvaktstrio som känns ganska ohotad. Så det finns några som är med lite så i diskussionerna med HIF-anknytning, men för tillfället så känns det väl som att det är Granen och Emil Kraft som är med i truppen, så att säga.
Där är en som redan är given, som är med redan. Dale Rees.
Det stämmer.
HIFs medicinsk head of medical. Dale Rees är ju med uppe i landslaget nu, vilket gör att när jag var på träningen igår så var gamle Christer Olsson, har de kallat in under fanorna de här dagarna som landslaget samlar. Dale Rees är med där uppe. Han har ju varit där hur länge som helst också runt det svenska landslaget. Och han är ju given ju.
Vilket kanske också talar lite mer för Andreas Granqvist också.
Så kan man ju säga, den kopplingen. Bra där, Hjelm.
Men jag vill också föra fram, om vi blickar framåt mot EM, bara snabbt nämna att det är två till HIF-bekantningar som, av det jag har tänkt i mitt huvud, så är det två till som skulle kunna dyka upp i ett EM slutspel här. Vi har Jaro Oronen som kan vara med i Finlands landslag, och Exxon Beitulai, som knappt han kom hit innan han lämnade förra året, som har figurerat i Nordmakedoniens landslag. Så de kan man också få chansen att kolla på i EM med stor sannolikhet.
Innan vi stänger den här, sätter locket på den här landslagsburken, så vill jag ändå, även om du Sebastian inledningsvis fick kommentera, vi måste ändå bara få några ord till av er om att Zlatan Ibrahimovic är tillbaka. Okej, jag vet, det här är HIF-podden. Jag vet att det är HIF-spelare som är intressanta, men det är en lite för stor grej för att bara släta förbi. Zlatan Ibrahimovic är alltså tillbaka efter nästan 5 års frånvaro, och som har verkligen inte, vad säger man, vilat på hanen med att vara kritisk till landslaget i olika sammanhang. Nu är han med igen, och det blir ju, oavsett vad man tycker om provokatören, får man ändå säga, Zlatan Ibrahimovic, så kan man inte säga annat än att det ska bli fantastiskt kittlande att se vad han kan föra med sig och utföra i landslaget vid 39 års ålder.
Jo, eller? Men så är det ju. Han, så jag har själv varit lite så skeptisk om det är rätt väg att gå med tanke på hur bra landslaget har sett ut utan honom. Och med tanke på de utspel han har gjort och berättelser som har kommit från hans förra tid i landslaget. Men nu är det som det är, och då får man rätta sig efter det. Och då ska det ju såklart bli häftigt och kul att se vad de kan få ut av Zlatan. Vad det kan ge för nya ingredienser till Sveriges anfallsspel.
Framförallt vad han ska spela med. Ja, mycket svårt att säga att Zlatan, även om inte det första han gör är liksom pekar på att den spelaren funkar jag med, den spelaren funkar jag mindre bra med eller inte alls. Jag vill spela med den och den. Bara för att kanske krypa in i hans huvud så inbillar jag mig att han ser väl inte sig själv klicka direkt med Marcus Berg i ett anfall, i ett svenskt anfall i en EM-premiär. Däremot tror jag hellre han ser alltså att han är liksom, jag tror att en sån som Isak.
Helt inne på din linje.
Ja, att han vill se gärna, och börjar han då lobba åt det hållet, ja, hur förändras gruppdynamiken där då liksom, när han med kroppsspråk och vanligt på allt visar liksom att Berg kan inte jag spela med. Bara så ni vet. Då får ni inte ut det bästa av mig. Däremot kan jag lira boll med den och den tillsammans. Just den biten ska bli jätteintressant att följa.
Och
när Zlatan väljer sin anfallspartner, sin sidekick. För att Zlatan är en annan spelare idag. Han är ju inte den, i Milan så är han ju mer stationär ju. Och då borde ju naturliga att ha mycket rörlighet runt Zlatan nu, va. Och då är ju Berg den som springer mest ju. Men som sagt, vad tycker den stora om det?
Den stora, och det lär väl bli en och annan ett lobbyingord för att Dejan Kulusevski ska vara given.
Just
på
det.
Mittfältet.
Jag lobbar för Marcus Berg. Fortsätt med honom bredvid Zlatan.
Ja, nej, jag har inga synpunkter på vad Janne tar liksom, uttagning. Jag säger att det kan bli en intressant, ska vi säga, utveckling, process att följa.
Då så. Jag vet att jag utlovade lite grann så där i början av det här poddavsnittet att vi ska diskutera lite VAR också, men nu har klockan runnit iväg väldigt mycket, så jag tänker att vi kanske ska spara på den godbiten någon vecka. Är ni okej med det, Sebastian och Marian? Jag ber om ursäkt till er som har lyssnat här om ni har suttit och väntat här nu hela tiden på det, men det blev lite längre snacken vad jag hade tänkt eller trott om de övriga ämnena.
Ett par minuter kan vi väl ta.
Ska vi ta lite varsnack nu också?
Ja, men lite grann kan vi ta.
Okej.
Okay. Vi lär få anledning att återkomma till den diskussionen längre fram och kunna utveckla det ännu mer då också, eftersom det lär vara en fråga som ständigt är på tapeten nu i framtiden.
Ja, VAR eller inte i Allsvenskan, det har vi ju fortfarande inte i Allsvenskan, och Superettan får vi väl säga också då, elitfotbollen helt enkelt.
Jag säger okej om man lär sig använda det, och ja, det är en träningssak som är allt annat, att man lär sig använda på sig. Jag har ingen lust att gå på en match där vi hade den här Dortmund-incidenten i Champions League med Haaland. Nu ska jag inte dra ut på den lång tid. Men det var så många turer kring det. Och jag vet inte hur många minuter det tog att rätta mig. 7-8 minuter.
Ja, jag tror det var något sånt.
Innan Haaland fick jubla över sitt mål. Och det är det jag inte liksom pallar med. Att en situation som har hänt 4-5 minuter tidigare kan leda till att ett doslet helt plötsligt kommer upp ur ingenstans. Men rätt använt så tror jag till exempel, är bollen över mållinjen, det är ganska avgörande för mig. Någonstans där hade jag kunnat tänka mig nöja mig. Alltså, och så den här jävla tånageln där du kan vara offside med en tånagel. Alltså jag pallar inte riktigt det. Man kan säga, ja men det handlar ju ändå om rättvisa och rätt ska vara rätt. Ja och nej. För det är det som riskerar liksom alltså att göra att matchen till slut blir en, istället för 2 gånger 45 minuter blir 2 gånger 90 minuter. jag hade nöjt mig med att säga liksom, alltså, ta målkamerorna. Så, det är min synpunkt. Men att, sen så är jag helt inställd på att det kommer att komma förr eller senare in i svensk fotboll. För att det är så, vi kan ju inte stå emot här uppe.
Sebastian?
Med målkamerorna som jag nämner är jag absolut för. Det är smidigt, enkelt, tar ingen extra tid. Det har funkat i många år. Jättekonstigt att det inte finns i allsvenskan redan. Men var är jag helt emot? Jag tycker det tar bort de spontana känslorna som uppstår vid målfirande. Du nämnde Dortmund-incidenten. Det är bara ett av alla exempel där det har blivit total parodi med det. Jag köper att man kan använda det i offside-situationer. Låt hända då att det kanske är en tånagel som är på fel sida, men där finns ändå svart på vitt, det dras en linje, antingen är man offside eller inte, straffar och så vidare. Det är fortfarande, alltså, hur många kameravinklar de har i det här rummet, så är det fortfarande en bedömning som ska göras, och den blir ju i stort och mycket en tolkning av regelboken som är så långt ifrån svart eller vit man kan komma. Och ja, det finns ju jättemånga exempel på där det har blivit totalt knasigt. Jag tror det var Manchester United mot Brighton, kan det ha varit i början av den här Premier League-säsongen, där domaren hade blåst av matchen. Spelarna var på väg ut i omklädningsrummet, och det var då hittar man plötsligt en straffsituation från 2 minuter tidigare, och så går man in och så får man lägga straffen och så ändras slutresultat. Det kommer säkert förbättras och så vidare, men i grund och botten är jag helt emot det. Jag vill inte ha det i svensk fotboll. Jag tycker det är skönt att kunna kolla på allsvenskan och superettan och veta att det kommer inte vara några sådana här knasigheter. Hellre då att det någon gång blir ett felaktigt domslut. Domare är också människor, och det är inte varje gång de här bedömningarna efter VAR-kameran blir rätt heller. Så bra att den här motionen röstades igenom på HIFs årsmöte, tycker jag då, med min åsikt i frågan.
Ja, jag tänker så här då, att för mig är du ganska nära pudens kärna, Sebastian, i mitt sätt att tänka när du säger att regelboken är inte svart eller vit. Där tycker jag att man kanske ska börja då. Jag är inte en motståndare till VAR, jag är snarare en förespråkare av VAR. Jag tycker att VAR, när det används rätt, inte de här absurda situationerna som ni pratar om, det ska givetvis inte vara där. Men om regelboken fixas till så att det är mer tydligt, det här gäller, det här gäller, det här gäller, då jag menar, hockeyn har kunnat anpassa sig efter säsong, efter säsong, efter säsong, och fler tekniska möjligheter, anpassat regler, och spelarna har lärt det. Det uppstår situationer där som det blir tjafs kring och sådär, men man vet att det här är en del av spelet, och dit tror jag att fotbollen kommer, precis som du är inne på, Marian, och jag tycker också att man ska sträva mot att komma dit, men av arterna ska bort. Så döm mig som en fotbollshatare eller vad ni än vill. Jag tycker att VAR är ett bra instrument med dess brister just nu. Men jag tror att det är en anpassningstid.
Det ska ju tilläggas också att till exempel den här Dortmund-incidenten. Domarna gör i sak inte fel bedömningar. Inte heller den med United och Brighton. Utan de flesta gångerna tar ju domarna rätt beslut utifrån VAR-rummets liksom direktiv. Men det blir ju väldigt förvirrande för åskådare, där man inte liksom är som från, du sitter under matcherna, men vad händer? Då måste man också dessutom gå ut och förklara, till exempel som domarna gör i amerikansk proffsliga, nu följer jag NFL, de går ut för att åskådarna ska förstå vad enda ett domslut de gör där det är tveksamma. Då knäpper de, ställer de sig i mitten, ut mot publiken, uppkopplade mot högtalanläggningen, knäpper på en knapp här i sidan på bältet och förklarar att penalty, så många yards för att, och sen förklarar man. Det måste man göra, men är det så att, som jag ser det, så har de flesta sådana här VAR-bedömningar ändå många landat rätt, men folk fattar fortfarande inte. Och där tycker jag det blir problem.
Ja, och det håller jag ju med om. Det säger jag inte emot. Det får inte vara såna här långa avbrott och där man inte förstår vad det är som händer. Nej. Men jag tror fortfarande att det är en anpassningsprocess. Så jag tror att man måste justera på vissa regler så att det blir klarare och tydligare och enklare för alla som sitter med de här instrumenten och domarna att fatta snabba, så nära på 100% korrekta beslut som det bara går. Det måste vara en fördel att komma närmare sanningen än att inte komma närmare sanningen. Så tänker jag.
Ja, det får man då bestämma. Liksom ibland har man letat upp frisparkssituationer som har varit flera situationer tidigare medan det andra laget har gjort mål under tiden och döms målet bort för att det egentligen var frispark någon minut tidigare på mitt plan. Ja, men så kan det inte funka. Nej. Och jag tror fortfarande till exempel bestraffningar, det ska domarna sköta själva med gula och röda kort. Det ska inte vara en VAR-kamera som bedömer, tycker jag i alla fall. Det är någonting som det är domaren upp till människan att ta de besluten. Tycker jag det är en jäkligt ful. Då tycker jag domaren ska ta det beslutet själv. Och inte någon som ropar för honom i headsetet. Det där är gult kort. Det där är rött kort. Det ser vi nu på 100 repriser här i kameran. Glöm inte det. Ja, men den tacklingen var för ett par minuter sedan. Men det där är givet rött enligt regelboken. Ja, okej då. Och så gör de rätt. Men det blir så fel. För oss som tittar på det.
Okej, det blev lite varsnack här också. Ni har säkert massa åsikter kring detta, ni som lyssnar också. Det är ni välkomna att höra av er med till oss. Och så återkommer vi till er snart igen med ett nytt avsnitt av HIF-podden. Tills dess så önskar vi er en skön vecka. Hej då!
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.